cementringen, men det var bara nere på djupare plats. Men det var mycket besvärligt, därför att en som heter Liljedahl som bodde här uppe förr i tiden, han hade små barn, han var rädd att de gick och ramlade i källaren. Så han hade tagit en stor sten, jag vet inte vilken det är utav de här, och släppt i källaren. Och den hade ju kilat för sig något fruktansvärt där nere. Så Ove Magnusson här nere och jag, vi hade att göra var länge och väl innan vi lyckades få upp den stenen. Men sen till slut så, med lite anordningar, så lyckades vi få upp den. Och sen grävde vi upp här och plockade bort allt som fanns i källaren. Det var isläppt rätt mycket grejer där som vi fick rensa upp. Och sen formade vi här och cementade i kring den. Och nu är cementen, ligger nu en 25 cm högre än den gjorde tidigare. Men tyvärr är det så att avloppet här är för dåligt. Här skulle ju vara ett dike ner, men...
Så att... Det
grejer
vi
kväll,
vi är
folkade. Nej, men det var bussigt om du körde upp en annan gång och grädda. Ja, just det. Men då, om, hörru, Gustav, om det är på det sättet nu att det inte är tillräckligt djupt där för att det ska rinna ut, då får du ju ta och gräva ner så att det blir ordet. Ja, du får gräva ner åt antagligen. I alla fall så vi cementade här och gjorde det där i ordning, så att...
Är det värt det ni gjorde?
Nu ska det ju stoppa rätt länge. Och där är en utluftningsanordning.
Vänta, ramla i så då får vi hjälpa.
Nej, vad ska du skita ner vattnet för med den käppen?
Du ser ju djupt
det
i.
Oh, det är djupt.
Om det går att stå av på en riffa.
Nej, okej. Asså, det
är. I alla fall så... Så är nog vattnet här sådant så att... Nu är källaren rensad en gång idag. Kalle Rosqvist har tömt den en gång. Men när den har stått så länge utan att vara tömd så måste den tömmas många gånger innan vattnet blir så att man
kan dricka,
det. Det är väl inte farligt att dricka, för att jag var nere här förut och smakade på det, men det är inte så, det är lite rött. Men vi kan ta och titta på vattnet för den delen.
Det
ligger
här
med
så långt.
Ja,
det
är mycket
syr
du kom in.
Ja, ni
andra vill se. Ja, inte syr. Sådan syr ut. Det har en
väldigt syr som har lagt fram. Vinkeltova är du med.
Det beror ju på järnhalten i vattnet. För att när en professor Mörna var här 1911 så tog han prova här och undersökte. Och sen skriver han i sitt analysbevis då att vattnet är ett kraftigt järnkarbonatvatten och är mycket lämpligt som hälsovatten och kanske ett av det bästa i landet. Och det är väl ett faktum att det var många här som drack sig till hälsan med vattnet. Det är nog ingen tvekan om det.
Ja, det är inte dåligt.
Och... Då fanns det ju, som någon sa här förut, det fanns ju ett hus här i kring. Det är ett fyrkantigt hus. Och det var en särskild person som serverade vattnet här. Det var i regel vaktmästaren där uppe, det var en ung grabb. Som gjorde det. Och källan här, den skulle torrösas på morgonen. Antingen utav maskinisten eller om inte han hade tillfälle så skulle vaktmästaren göra. Så att den torrystes varje morgon. Men det hände att det blev bortglömt. Så att när de kom här och skulle dricka och det serverades så var det ju ganska kraftigt. riktigt tjock. Men det var en dansk. Han var mycket, mycket glad när det var så där. Och han sa sen att idag var det mycket radium i vattnet.
Radium på den
tiden. Ja. Du kanske vill berätta mer om att när vi kommer upp
så ja,
vi
får det på
band. Du tar rummet igen då där uppe.
Ja, det blir ju kanske annars.
Ja, men lite så. Men, så vi får, vi vill ha det på band.
Ja, ja, ja. Men, det är kallt.
Men det var ju många som lagt här. Men sen var det en annan sak att på 1800-talet så fanns det ett badhus här också. Men det går historia om att det skulle ha funnits eller byggts det badhuset ungefär 1850. Men det finns andra uppgifter som säger att det skulle vara ett tiotal år senare. Vilket som är riktigt, det vet man ju inte. Men man vet ju det att det finns gamla protokoll. Jag har en avskrift av ett sådant. Och det, jag tror att det är från 1869, eller det är på 1860-talet i alla fall. Och då beslutar kommunalstämman i Nottebäck att en del som är mycket fattiga ska få pengar så att de kan betala för sig här uppe vid Flybo. När de kommer dit för att bada och dricka brunn.
Så det är så gammalt.
Och det är uppräknat vilka det var, vilka personer det var. Det var i regel utifrån torpställena. Därför så vet man att badhuset fanns här då på 60-talet, 1860.
Och det innan det kom till Lilla Sjö?
Ja visst, det var det.
Ja. Gjorde det verkligen så mycket för de fattiga, om vi säger torparna så där? Så att de skulle få detta för hälsans skull, menar jag.
Ja, just det.
Det var ju en väldigt fin fattigvård. Annars tycker man inte det när man läser om andra saker.
Nej, men det är klart att de fick en summa på 1,75 ungefär.
Ja, men det fick man ju inte vara med en halv procent av då.
Nej, nu kanske att du fick ett annat.
Ja, det är ju möjligt. Det var.
Ja, de som var inskrivna här uppe, de fick dricka det vattnet gratis i regel.
Ja, men det var ju de som kom hit och vågade sig.
Ja, de fick ju betala 10 öre. 5 öre andra klass och 10 öre första klass.
Var
priset.
Ja, hur klassificerade
de det? Ja, i matsalen också, första och andra klass fanns
det
här uppe.
Det fanns det?
Ja, jajamän. Ända fram på 1916 och sen framåt sen.
Ja, men vi då som kom ifrån Öresund, här många familjer, åkte här upp med tåget och stannade mellan tågen. Hade kaffekoj med oss och satt ute i backarna. Men vi drack, jag minns inte mycket av det, men jag var med här när jag var rätt så mycket. Och jag har druckit fått ett glas med vatten och jag fick ett sugrör också.
Ja, det hade du.
Ja, det skulle ju. Men vad det kostade minns jag inte.
Ja, just det.
Mitt bad kostade 80 öre för de som var inlagda och så kostade han lite mer. 1916, jag har bara läst den där boken. 25 år mer tror jag det var för de som var bara kom hit och badade.
Men det var
restaurang,
de inakuderade.
Bodde
de
i husen?
De bodde i husen i Tria. Ja. Så det var inte någonting sådant.
I alla fall det här badhuset som låg här, det brann ner ungefär vid sekelskiftet. Och sen byggdes det inte upp, utan sen var det bara det att de drack vatten i källaren här.
Ja, men
badhuset
fanns ju sen på 1920.
Ja, men det var byggdes ju sen ett nytt.
Ja,
men det brann ner så att det gick många år sen innan det blev något nytt badhus. Vi hade 14-15 olika bord. I alla fall, men man fortsatte att dricka vatten i den här källan även sen badhuset var nedbrunnet. Och det kom folk långt ifrån hit för att dricka det.
Vem ägde det här? hela inrättningen?
Ja, det var från början ett bronsbolag som bildades 1912 var det väl där bildades. Med några här uppe i Flybo. Och sen var det en i Patron Nilsson i Norrhult var med. När de startade det där bolaget. Och sen Kundsum hade ju en affär här uppe och det var en som hetade, vad han hette i förnamn minns jag inte nu, men han hette Dunberg i alla fall. Han var föreståndare för Kundsumbutiken där. Och sen var han kamrer för detta bolag. Det fanns väl inte mer än den telefonen i Flybo troligtvis på den tiden. Så att bronskontoret där fanns på Kundsum där uppe. Så att han skötte den verksamheten där. Han tog emot beställningar och allt sånt där. Samtidigt som han skötte affären.
Ja,
det fanns ju många.
Det fanns ju.
Men ta upp en liten skvätt in och håll upp den så får vi se allihop.
Ja.
Hur pass grundligt det är.
Ja, men det är fint. Det kan vara idag tvekare.
Ja.
Men det tar lång tid. Men det är... Men jag hörde hundra procent.
Hur, ja.
Ja,
det är inte farligt att dricka detta.
Nej, det gjorde man när man var törstig.
Ja. Ja. Ja.
Besvarande.
Det var mycket brunare för när man fick dricka med sugrör.
Men det var för att det inte skulle rosta på tänderna.
Ja. Va?
Det var bara att det inte
skulle borsta på tänderna, menar jag. Jo, men det är inte borsta på tänderna.
Borstade inte tänderna på den tiden. Järnmedicin vet jag att de kunde få ta på sådana sätt.
Man blir snart lika som du har fotograferat som vanliga prinsessorna på sin
tid. Jag törs smaka det. Inte säkert jag ställer.
Varför
det? Ja,
det var gott. Jag vill svara det. Det smakar ungefär som
kommak.
Ja. Jag har inte annan gick ut. Det är
gissar.
Det
smakar. Det smakar som om det hade stått i en zinkspann eller så där.
Det kan ju inte vara nyttigt.
Det var det bästa du har råkat någon gång. Det var det godaste du har råkat någon gång.
Ja, det, jag tycker det smakar som om man tänker sig att det har stått i en jämstrand eller så. Låt gärna, vi gör inte det.
Men det är klart, när de tog mycket vatten och drack och många får dricka.
Ja, ni
kan det var nog fin nu,
det är väl så fint.
Ja, det är skillnad.
Rosa, vi har ju cyklat från oss.
Ja!
Vi har ner, jag tog här.
Du förstör att du får oss igen.
Han har lättat på sig.
Ja, det är jag undrar mig så är ni inte bön och ta för mycket.
Ja,
bara
släppa
på mig. Du får 25 år av mig.
Får jag det?
Ja.
Men det är allt, kan jag inte slänga på mig.
När ni rensar upp heller.
Får jag hälla den lite så ska
jag. Nej. Ja, då vet du vad det blir.
Ja. Är du vindög?
Ja.
Du kastar ju på, ska vi kasta på
dig?
Det är
gammalt
i
mätaren.
Men det
måste
vara roligt. Det här vattnet här, det skulle kunna gå att göra mycket pengar på.
Ja, det. Upprivningen, kommunen behöver det. Vi har mycket val. Vi hade skulder, det såg jag idag.
Det var bara 750 kronor på person.
Det är 750.
Var det?
Ja,
för då hur vi inte när du sa. I alla fall, ni förstår att detta vattnet är ju verkligen bra.
Ja.
Den skulle ju kunna gå och sälja i flaskor lika väl som Ramlösa. För att Ramlösa är ju ett av de sämsta vattnet vi har här i landet. För att Livsmedelsverket gjorde för några år sedan en undersökning bland bryggerierna här i landet. Det bästa vattnet det hade ett bryggeri uppe i Värmland. Och sen på andra plats där kom kooperativas Vårby där. Det bryggeriet och så ett annat. De låg på andra plats och sen var det många på tredje plats. Men i botten på alla de där fanns bland annat Ramlösa brunn.
Jag har faktiskt
ja, men det har ju människorna förstört.
En flaska, en liter flaska har hämtat vatten och bär till Rosenholm till en tant som bodde där.
Härifrån?
Ja. Ifrån Flygo här, ja. I liter flaska bar vi.
Vad fick du på liter?
Fem öre tror vi fick för vi gick.
Ja, det fick
Inga, det jag.
I alla fall... Det var ju många här uppe i Flybo som då sen brunnen var nedlagd som drack vatten här, det var det faktiskt.
Jo, det är
men det är ju inga flyboboar här nu, men Karl Rotsby.
Jo,
nej.
Jo, det är.
Är det yngre generation?
Ja, visst. Ja, det är, jag känner ju inte alla. Jag är...
Vi bor i Lillåken.
Lillåken?
Ja.
Hon
är inflyttad.
Ja. Vad namn?
Fri.
Fri? Jag har träffat dem.
Ja.
Jag får ju
inte ha alla. Jag får väl inte rum där
i. Hur djup är den nu?
Ja, den är väl 1,5 meter skulle jag på.
Två
kanter. Jag ska lägga igen det där sen. De där järnen sattes ju i. De gjordes ju i förväg och sen sattes de i där. Och det passade ju inte precis och sen är det inte någonting gjort åt det.
Ja, men det var intressant.
Ja, jag har gjort lite anteckningar. Det är ju nämligen på det sättet att det var några vänner som bad mig att jag skulle forska lite i hur det var med Nygårdsbrunn och Badanstalt som den hette. Och jag lovade att göra det därför att jag trodde att det skulle väl inte bli så svårt. Men det gjorde det, för att det blev faktiskt värre än vad jag hade väntat mig. För det fanns ju ändå folk som minns en del utav det som hade hänt under den tiden när hälsovården utnyttjades som mest. Man vet ju att redan i början på 1800-talet så var källan omnämnd och det fanns folk som utnyttjade den. Det är mycket möjligt att den hade utnyttjats långt tidigare. För jag har läst för ganska länge sedan om att de soldater som kom här ifrån Sverige i krigstjänst i utlandet, de var vana vid att de hade hälsokällor här i landet. Och när de kom över till främmande trakter så vill de gärna ha reda på om det fanns någon hälsokälla där som de kunde utnyttja. Därför så är det mycket möjligt att kanske redan någon gång på 13, 14 och 1500-talet så var denna källan känd om man använde den. Man vet ingenting med säkerhet. Man vet i alla fall, det berättades här ibland befolkningen, att på 1850-talet så var det en prost, Pontén, i Österkorsberga som skickade patienter hit till Flybo för att dricka brunn och bada. Det var på den tiden när badhuset fanns kvar där nere innan det brann ner. Men den där Pontin, jag försökte, jag ringde väl en 10-11 samtal upp till Korsberga för att jag skulle få tag i någon som visste var den här prosten Pontin var för en och vad han var känd för där uppe. Men det visade sig omöjligt. Det fanns ingen där som kunde lämna någon uppgift på det. Man visste visserligen att det hade varit ett par prostar Pontin där uppe, men man visste ingenting. Jag fick, blev hänvisad från det ena numret till det andra, men det var lika omöjligt överallt. Så att den saken förföljde. Men jag råkade slå på TV:n en gång, och det var ett program i TV:n där han, Anders Pontin, som ni väl känner, på Riksrunden. I alla fall, han medverkade i ett program där. Men det programmet var i slutskedet när jag slog på radion, eller TV:n. Men då säger han att han hade släktingar, förfäder, som hade varit präster nere i Småland och som hade sysslat med örtmedicin bland annat.
Eva, jag kan
tala
om att jag har en läkarbok som
finns. Ja, han utgav ett par läkarböcker i flera olika band. I alla fall, då hade jag inget annat att göra än då skrev jag till redaktör Pontin för att få upplysningar från honom. Men det dröjde rätt länge innan jag fick svar från honom, för han hade varit på Island på semester. Men då skrev han det. Alltså snart jag får tid så ska jag skicka dig upplysningar om mina förfäder i Österkorsberga. Och tiden den rullade undan och jag hörde ingenting ifrån honom. Men sen en vacker dag så fick jag ett brev ifrån honom, där han berättade att han skulle åka till Österkorsberga och hålla ett föredrag i hembygdsföreningen där. Och om du vill då så kan vi sammanträffa där, skrev han. Och jag åkte ju upp till Korsberga på den där hembygdsfesten som vi hade där. Och där träffade jag honom. Och där höll han ett utomordentligt intressant föredrag om sina förfäder som hade varit präster där uppe. Men jag skulle ju haft en bandspelare med mig, det höll ju varit bra, men det hade jag inte. I alla fall så lovade han att jag ska göra en avskrift på mitt manus som jag använt här idag, och sen ska jag skicka det till dig. Det dröjde länge och väl. Det kom ingen avskrift. Men en vacker dag så kom det en stor konvolut. Det var hans originalmanuskrift som han skickade då, som jag fick låna. Och det var mycket, mycket intressanta saker. Det berättade ju om hur dessa Pontinare, den första som började upp, han heter Petrus Pontin, han var präst i Hultsjö. Och sen hade han en son som hette Johan Pontin. Han blev skickad och studera i Uppsala. Och där var han i 3 år. Men sen blev hans fader änkeman och då fick han åka hem till honom och var hemma där och hjälpte honom ett tag. Men sen åkte han ner till Gräsland i Tyskland. Där på den tiden fanns ett svenskt universitet. Det har man ju aldrig hört talas om för. Men där var han i några år och studerade. Nu var Johan Pontins stora intresse, det var naturen. Han samlade blommor och pressade, och han odlade olika sorters växter i pressträdgården. När han kom tillbaka från Grisvald så hade han 300 olika fröarter som han planterade i pressträdgården där uppe. Och det berättas också om att han hade ungefär 30 000 pressade växter. Det är ju någonting fantastiskt egentligen när man tänker på det. Och då när han kom ifrån Grisvall så hade han där tagit doktorsexamen. Och därför hade han rätt att ha apotek och bota sjukdomar, sälja medicin. Och det utnyttjade han ju i hög grad. Och det var ju då i huvudsak örtmedicin och sånt som han körde med. Och det var en annan sak, jag kan inte underlåta att berätta om det. Det grämmer mig nu att jag inte behöll pappan och gav mig tid att skriva alltihop i hans manuskript. Allt som handlade om dessa präster. Nu har jag bara skrivit av en del av det. För jag tyckte det var intressant och det kunde komma i samband med den här Nygårdsbrunn och Barlandsarv. Eftersom han hade skickat många patienter hit. Antingen för att vara eller för att dricka brunn. Det var en annan sak som är mycket intressant i det sammanhanget. Redan hans far Petrus Pontén hade börjat med en ny form utav sinnesslövård. Alltså under friare former. Och när Johan Pontén kom hem ifrån Grevsvall så satte han igång och utökade detta ännu mer. Och han hade fått den där idén ifrån en fransk läkare som, ja, kommer inte ihåg nu vad det var han hette, jag vet inte om jag har någon anteckning om det här. Men i alla fall så körde han med detta. Så att de sinneslöja, de fick vistas där i pressgården. Men till slut så blev det överfullt där så de kunde inte ha så många. Då inakkorderade han dem hos lantbrukarna runt omkring. Och det där har ni hört talas om många av och har vetat om detta. Men man har ju inte vetat bakgrunden till det hela. Så att det fanns massor utav sådana sinneslöja som var inakkorderade i bondgårdarna där, deltog i arbetet och var som familjemedlemmar. Och det fortsatte även sen denne Johan Pontén dog. Och hans son Gustav efterträdde honom. Och inte nog med det, det fortsatte även sen Gustav Pontén var död. Eller har det slutat sin läkargärning, jag vet inte vilket det var. Och då fortsatte hans dotter Elisabeth Pontén med detta. Så att det höll på i många, många år detta. Så att det var bara en tillfällighet att jag slog på tvn just vid rätt tidpunkt för att få reda på detta om Pontenarna. Och den som berättade om prosten Pontén som skickade patienter hit till Flygbo, det var Elvira Johansson här uppe. Och det var därför som jag försökte fuska efter Pontenarna. I alla fall, jag nämnde förut där nere om att det var 1869 som kommunalstämman bestämde att vi skulle få bidrag, en del som bodde ute i torpställen och hade det dåligt ställt.
Och det var i slutet på, eller ungefär vid sekelskiftet, som det första badhuset här nere vid källaren brann ner. Och därmed upphörde badandet här uppe. Och sen skulle det börja ända till 1912, eller 13 kan man säga, som det startade på nytt. Och 1911 kom det ju en professor från Mörner hit och undersökte vattnet, och jag nämnde visst där nere att det var ett mycket fint vatten och mycket nyttigt. Och det bildades då ett bolag här i Flybo som satte igång med att bygga den här restaurangen här och badhuset som låg där nere vid Lilla Sjö mellan vägen och sjön jämte kanalen. Och man hade, det var 1912 och det startade då riktigt. Det var ett par systrar nere ifrån Åker, Tina och Hanna Nilsson, som arrenderade utav bolagsstyrelsen då i några år och drev det. Men sen dröjde det inte länge till de hade slutat med det. De tyckte väl inte att det var så lysande för dem. Så 1917 då sålde bolaget anläggningen till en fru i Stockholm, Aurora Loft. Och det är nog många som minns det namnet. Hon var änka efter en generaldirektör i SJ, så hon flyttade hit med sina barn och hon drev det då i några år. Och ett tag så hade hon en Stöberg i kompani, jag minns inte vad han hette nu, men det var en Stöberg i alla fall. Men han var inte med länge utan han försvann ifrån orten här. Och sen gick det sämre och sämre, så att jag vet inte vilket år det var som, och det var 1917 som Aurora Loft köpte det, och hon sålde det sen 1921 till Fruedle. Och det var då som rörelsen började blomstra riktigt. Den här restaurangen här, den hade ju kök, första och andra klass matsal. Och man hade läkarrum, skriv- och läsrum med mera. Jag förstår inte hur man kunde få plats med allt, men det kunde man tydligen. Och badhuset som man byggde där nere vid Lilla Sjö, det hade 12 badrum. Och efter den tidens mått så var det mycket förnämliga badrum. Där fanns också ett maskinhus med en ångmaskin som svarade för kraft och värme som behövdes. Och där satt in och sålde badbiljetter för de som kom och badade där. Och det var många olika bad. Jag har inte baden antecknade här, men om det kommer ut någon hembygdsbok någon gång så är det meningen att det ska vara ett mer utförligt reportage om detta, så att där ska man kunna få lite mer detaljer. Badgästerna, de bodde ju som vi talade om där nere vid källaren, ute i familjerna. Och det kunde ju vara, när rörelsen gick som bäst, ett 80-tal gäster där på sommaren. Så att det fanns väl inte ett rum ledigt runt omkring här, utan det fanns gäster. Och i regel så var det ju många gånger små utrymmen, så att de som ägde husen, de fick flytta ut i köket eller i någon garderob, eller också ut i tvättstugan hände också att vi gjorde i ordning så att vi kunde bo där medan vi hade gäster på sommaren. Och det är klart att man tjänade lite pengar på det och det behövdes nog mer än väl. Det var inte bara här just i själva Flygbo utan det var nere i byarna Åker och Lillåker och där som man hade brunnsgäster. Och man kan väl säga att de här badgästerna som bodde där, de var i regel omtyckta. Det hände ju många gånger att de som bodde ute hos lantbrukarna att de hjälpte till med hyrskörd och sånt också. Men det fanns ju de som var mindre omtyckta. Det berättas också att det var en professorska som flyttade in i ett hus här i Flygbo med två döttrar. Och hennes man var ju professor och då fick hon ju titeln professorska automatiskt. Det är ju inte så nu längre. Men den ena utav flickorna var gift med en systembolagsdirektör. Och där kom ofta paket här, hela lådan med spritflaskor inbäddade i träull. Och hämtades upp till där de bodde. Och det var något hemskt, de som bodde där, de hade att inte rätt. För det blev ett himla liv och det var flaskor och det var glas och det var träol överallt. Synligen ostädat. Och det var mycket, hände många gånger att den där professorskan hittade de asfult som inte kunde ta sig hem här nere. På olika ställen. Men hon var ju inskriven här som badgäst. Och vaktmästaren hade ju till uppgift att ta hand om henne när de hittade henne och falta hem henne. Men det var ju inte något vidare. På den tiden som förvildat hade restaurangen här, då var det ju en läkare ifrån Stockholm som hette Henrik Berg som var här. Och han var nog mycket lämplig för som brunnsläkare. Därför att det han ordinerade mest, det var vatten till både in- och utvattens bruk. Han skrev bland annat två stora läkarböcker, två band. Och jag har faktiskt de banden där hemma. Det behandlar ju alla sjukdomar. Och det fanns ju en tid när de böckerna var mycket i ropet, för de kom ju ut i flera upplagor. Och det var ju många som botade sig själva efter den där boken, efter vad man har hört. Jag har ju berättat så utifrån, vad heter det? Det hittar vi så, byarna där ute. Det var ju en som hade fått tag i en sån där läkarbok och han öppnade ju som läkare sen där och botade många där med olika mixturer. Jaha, men den doktor Berg, han var inte vidare omtyckt där han bodde. För varken han eller hans fru var några ordningsmän utan människor, utan den skräpades ju ner. Och jag vet att John Rang, han var ju taxichaufför. Han skjutsade ju ofta denne doktor Berg. Men det var inte vidare angenämt, sa han. För han, när han satt i bilen där så hade han alltid fri utblåsning så det började ju lukta efter en tid, sa jag. Och det talade han ju om att det var ju så nyttigt för människan att släppa ut de gaserna för annars skulle de ju kunna förstöra tarmarna, hade han sagt. Så att det hände ju en hel del. Där spelades ju krocket där i den där brunnsängen som ligger där borta och där spelades också tennis. Och den här doktor Berg, han var i alla fall mycket omtyckt av befolkningen här uppe. därför att han ordnade med föreläsningar om kvällarna. Jag vet inte om det var han själv som föreläste, det var det väl antagligen. Det var nog inga andra som kom dit. Och han föreläste om olika upptäcktsresor ute i världen, upptäcktsresor och sådant, och mycket annat. Och där var flygborna samlade när han hade föreläst. Och det uppskattades mycket på den tiden. Och sen ordnades det ju dans ibland. Det anordnades dans nere i Sjöatorp på Logen där. Och Carl August spelade dragspel och Albin Johansson spelade fiol. Och där hade man mycket trevligt. I alla fall här ordnades ju också fester här under den tiden. Och där förekom ofta stor spritförtäring och mycket slagsmål. Det var Åseda och Flybo som slogs. Nere i Åseda hade man en verklig slagskämpe, Assis Bjut. Han kom upp här och började hyvla på dem, men i regel så här uppe var en hel del som inte var dåliga också. Så att han fick ofta på huden. En gång så kom han upp ful hit och det var fest här i Brunnsparken. Och han gick fram där och klippte till en som hette Carl Holmberg. En äldre man som inte hade sagt eller gjort någonting, klippte till honom så han stött. I alla fall, men då så tog det hus i Helsingö och det var sent. Då gaddade flygbåborna ihop sig. Och han fick en omgång så att vi fick ju köra hem. Men efter 14 dagar så var det en ny fest och då har han ju repat sig och fått med sig en massa kamrater. Och de kommer upp här och då ska vi slå flygbord. Men de fick stryk även den gången så att de fick ta sig tillbaka. Ja, sen 1970, då slutade Förelder sin rörelse här uppe. Då hade hon drivit den i 19 år. Hon hade haft en sjukgymnast här uppe som hette Engström under sista tiden. Och hon sålde rörelsen till honom. Och sen drev han den. Jag minns inte, men jag skulle tro att den drevs för 3 år eller någonting. Och sen la han ner rörelsen. Och sen var det slut med det hela. Och sen bildades det ju en hembygdsförening, eller bygdegårdsförening, som tog hand om den här lokalen och tog hand om marken. Källan där nere, den ligger på bygdegårdens mark. Och detta här ligger på bygdegårdens mark. Och där nere vid Lilla Sjö, det har också bygdegården ett markområde där. Det är ju det markområdet som det här bolaget hade på den tiden när de köpte det på den tiden när de byggde barn. Huset där nere. Så att markområdena som bondsbolaget hade, det äger ju bygdegården nu. Och det skulle ju vara bra om bygdegården, bygdegårdsföreningen. De behöver ju en hel del ved här, de gäller ju med ved i kaminen. Om de rensar upp inte bara där nere vid källan, så att det blir lite ljusare och lite bättre sikt. Det skulle ju bli trevligare. Utan också där nere vid Lilla Sjö. Där är ju mycket i jämväxt. En del där som är närmast fram till och med den där gamla grunden efter badhuset, den syns så mycket tydligt. Om det rensades upp där och gjorde glest så skulle det bli vackert. Men de ska ju inte rensa upp hela området för att det är ju mycket värdefullt för det vilda. Jaha, jag ber att få tacka er för att ni har varit intresserade. Thank you.